Och igår när vi presenterade oss lite för varann och lättade lite grann på visiret, så var det många som sa: jag är här för att jag behöver vila. Och det är kanske det vi är sämst på i västerländsk kristenhet. Att vila. Jesus talar om någonting som jag tror att vi behöver få upptäcka. Kasta din börda på Herren. Han skall uppehålla dig. Det minns jag var ett bibelord som irriterade mig mycket. På den tiden då jag var sjuk, hade värk i min rygg. Det stod så retsamt det där, tyckte jag. Kasta din börda på Herren. Jag skulle inget hellre göra. Om jag bara kom på hur man gjorde. Hur kastar man den här verken på Herren? Tala om det för mig, så ska jag göra det omedelbart. Jag tänker inte gå här och behålla den. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt, säger Herren. Hur kastar man sin börda på Herren? Hur tar man över hans börda istället för vår börda? Den där som vi dignar och knägar under och blir så fruktansvärt trötta av. Kom till mig så byter vi börda, säger Herren. Så blir det mera vila i ditt liv. Hur gör man? Ja, Jesus talar om det. Han säger hur man gör. Lär av mig, säger han. Vi är ju lärjungar. Vad är det vi ska lära oss? Ja, säger vi ska ju lära oss hur man missionerar och evangeliserar och hur man gör väckelse. Du prenumererar väl på alla kristna tidningar som är mer eller mindre frenesi talar om varenda vecka och månad hur vi ska göra för att få väckelse. Ja, är man inte trött dessförinnan så blir man det ju när man har läst ett par sådana där tidningar, eller hur? Vad är det en lärjunge ska lära sig? Ja, det är inte hur man gör. Det Jesus har att lära ut är inte någon metod och inte någon teknik och inte något beteende och inte något uppförande. Han har något helt annat att lära ut. Lär av mig, säger han. Ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Tänk om ödmjukhet, så att säga, är det som Jesus djupast sett har att lära till sina lärjungar. Tänk om det är nyckeln till ett annat liv. Man kan inte säga ordet ödmjukhet för det dyker upp som en vulkan av associationer inom henne. Man kommer ihåg alla dessa som med vänligt leende kommer och försöker avvärja aggressionen genom att lägga sig i underläge. Och frågan är om vi ens vet vad ödmjukhet är. Är det aldrig säkert att vi gör det? Eller är det bara ett ord och ett därtill påklistrat falskt beteende? Hur mycket vet vi om ödmjukhet? Och om ödmjukheten är nyckeln, hur många dörrar är stängda för oss därför att vi inte har hittat nyckeln? Hur mycket trötthet handlar om att vi egentligen inte har förstått, så att säga, Guds rikets utgångspunkt? Och hur mycket av vår brist på vila för vår själ har att göra med att här finns någonting som kanske är väldigt fördolt för oss. Vi måste pröva det. Vi måste testa. Vi blir väl nyfikna lite till mans. Och många tankar och funderingar i skriften kan man alltid testa mot första Mosebok 3. syndafallsberättelsen. Den som talar om vad det är som är trasigt i oss. Vad det var som gick sönder. Vad som behöver åtgärdas i människans liv. Vad det är som gör att så mycket ständigt flippar ut för oss. Det är så att säga diagnosen som man behöver innan man opererar. Det är bra att inte skära på måfå i folk. Och kanske inte ens i sig själv. Och den stora förvandlingen av människan, den uttrycks ju nu på ett intressant sätt i skriften. Andra Mosebok 2:25. Mannen och hans hustru var båda nakna och blygdes inte för varandra. Tredje kapitlet, 7 versen. Då öppnades bådas ögon och de blev varse att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Berättelsen om syndafallet handlar om att det som gick sönder var ögonen. Och det Jesus har att lära ut är inte ett beteende, inte en metod, utan djupast sett ett synsätt. Ett sätt att se på tillvaron, på sig själv, på Gud, på hela verkligheten. Det är en verklighetsuppfattning som Jesus vill lära ut. Därför att människan har på något sätt fått en falsk verklighetsuppfattning. En som ständigt får henne att krocka med tillvaron. Du kanske har åkt hit i en bil, vi säger att du har gjort det. En stor, präktig Volvo. Och så tänker vi oss så här, för skojs skull. Att när du ska åka hem så köper du lite färg, lite grön färg och lite brun färg och lite svart färg. Och så sätter du dig in i bilen och så målar du på insidan av vindrutan en bild av en väg. Och den går i en alldeles bestämd riktning och det finns väldigt fina mittlinjer och omkörningslinjer och vägmärken och allting. Och vackra träd målar du runt omkring och bergknallar och sjöar och stugor och allt sånt där, va? Och så sätter du dig i bilen och försöker köra på den där vägen. Så får vi se om du kommer hem. Ja, det är ju dödfött. Du kommer att krocka med verkligheten. Tror jag det. Boom, säger det. Och så får du en skrynklig skärm här och en bucklig lykta där. Och efter ett tag så har du knullat till bilen så den går inte att köra. Förstås. Därför du hade ju fel verklighetsuppfattning. Du satt och tittade på den där bilden som du hade målat på insidan av vindrutan och trodde att den gick att köra efter. Det var ögonen som gick sönder. Och det för med sig att människan hela tiden kommer in i ett liv som inte funkar. Och när det inte gör det så blir hon arg och ledsen och besviken och vet till sist inte vem hon ska bli arg på. Är det fel på mig eller är det fel på Gud eller är det fel på världen eller den där skruttiga bilen som inte går eller vad är det för någonting? Det behövs en annan verklighetsuppfattning. Jesus uttrycker det här till de nyomvända judarna och säger: om ni förblir i mitt ord så är ni i sanning mina lärjungar. Ni är mina lärjungar i sanningen, säger han egentligen. Ni ska då förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Okej, vi suddar bort den där bilden på vindrutan och börjar köra efter verkligheten istället. Jag lovar, det går bättre. Det kommer det berges att göra. På vad sätt gick ögonen sönder? Ja, vi ser ju det i första Mosebok 3. Därför att det här, först så är de ju alldeles spritt språngande nakna och de skäms inte för varandra och det är inga problem. Och sen äter de och de är precis lika nakna som förut, men nu är det plötsligt ett problem. Vi måste ha fikonlöv. Och man skrudar ut sig och man klär sig, och det gäller ju att ha ett fikonlöv från Dior eller ett fikonlöv från Balmain eller någonting sånt här. Trendiga fikonlöv och fula fikonlöv och lappade fikonlöv. Det gäller ju alltså att bara inte vara sig själv. Och det här, det är ju intressant, därför att vår uppfattning om ödmjukhet, det är ju ödmjukhet lika med självfördömelse. När man verkligen hör en så säger, uff, jag är en så usel och jag är en så förfärlig människa. Ja, säger vi, så ödmjuk han är. Nej, det är han inte alls. Ödmjuk var människan före syndafallet. Därför då kvittade det hur hon såg ut. Om man var upp eller ner eller sne eller vind eller skev eller brun eller svart eller glad eller inte, vad det spelade ingen roll, här är vi. Det är ödmjukhet. Att så att säga kunna lämna sig själv. I den meningen att ja, här är jag och kan inget annat som Luther säger. För det kan vi ju inte. Men sen uppstår så att säga den ödmjukhet som är en självfixering. Och på det sättet, detta betyder ju alltså att en viktig del av det som går sönder i syndafallet, en viktig del av det nya synsättet, det som bringar oss på fall, det är just detta att vi inte längre vet vad ödmjukhet är. Jesus bjuder in och säger, kom, jag vill lära dig ödmjukhet. Och då kommer du att få vila för din själ. Då kommer ditt liv att fungera bättre. Då kommer så mycket att öppna sig. Här finns kanske skatten i åkern. Vem vet? Åtminstone en skatt i åkern. En bit av det. En viktig bit. Därför att ur allt det här som kommer när vi förlorar den sanna ödmjukheten och identifierar ödmjukhet med något som alls icke är ödmjukhet, ur det synsättet föds konflikter och krig, svårigheter och elände, besvikelser av många slag, svek på tusen olika fronter. Att få tillbaka det sanna synsättet. Att inte köra efter en bild på vindrutan, utan att köra efter verklighet. En nåd att stilla bedja om. Vi fortsätter att testa den här tanken. Om det nu är så att det Jesus har att lära oss på många sätt är grundat i att han är mild och ödmjuk i hjärtat. Vi ska gå till Petrus första brev. 5 kapitlet. Och läsa den 5 versen. Petrus första brev, kapitel 5 och vers 5. Och ni yngre, underordna er dem som är äldst. Men för er alla gäller, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Detta är en Guds rikes grundlag. Det ödmjuka ger han nåd. Och det här betyder ju att den kraft, den resurs som så att säga fyller hela skapelsen och får den att fungera, den kraft som bär allting, det är Guds nåd. Hur tar man emot den? Ja, den flödar lättast in i ett ödmjukt hjärta. Jesus uttrycker samma sak med nästan samma ord, Matteus 23:12. Vi kan ta 11:e versen också, det kan inte skada. Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd. Hur blir man upphöjd? Svar: genom ödmjukhet. Han som utblottade sig, han som ödmjukade sig och blev lydig in till döden, ja, in till döden på ett kors, han har gått för, han har visat en övermåttan härlig väg. Och ibland undrar jag hur mycket vi har sett och hur mycket vi ser av den vägen. Och i vilken utsträckning kör vi efter en målad bild på vindrutan? Vi går till 21 kapitlet hos Matteus och ska där läsa om Jesu intåg i Jerusalem. Vi läser från början faktiskt till och med vers 17. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme, så hittar ni genast en åsnesto som står bunden. Ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: säg till dottern Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde den på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han sa till dem: det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni gör det till ett rövarnäste. Blinda och lytta kom fram till honom i templet och han botade dem. När översteprästerna och de skriftlärda såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet Hosianna, Davids son, blev de förargade och sa till honom: hör du vad de säger? Jesus svarade: ja, har ni aldrig läst orden barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig? Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania och stannade där över natt. Din konung kommer ödmjuk. Och då händer något märkligt. Det är inte vem som helst som ser att han är kung. Somliga ser det, och andra ser det inte. Trots att de ser samma människa på samma åsna. Och säger vi, var ligger skillnaden? Jo, barn och spenabarn, de ser. Men de stora och de mäktiga, de ser inte. De ödmjuka har nyckeln. De ser kungen. Och de kanske till och med kommer fram och blir botade av honom. Prästerna kommer inte att bli botade. Var alla friska av dem, tror ni? Nej, säkert inte. Det fanns några krämpor och sjukdomar och huvudvärkar och allt möjligt annat bland dem också. Men de såg inte att han var kung. De hade inte ödmjukheten. Riket fanns där. Kungen fanns där. De såg det inte. Det var något med ögonen igen. Ögonen var tillslutna. Vad är det som stänger våra ögon? Och vad är det som öppnar dem? Ja, det är ödmjukheten som öppnar. Och bristen på ödmjukhet som stänger. Somliga såg sanningen. Andra gjorde det inte. Vi går tillbaka till 11:e kapitlet hos Matteus och läser verserna strax före det vi läste nyss. Tjugofemte till tjugosjunde verserna. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott åt mig. Och ingen känner sonen utom Fadern, och ingen känner Fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Någonting är dolt och någonting är uppenbarat. Vad handlar det om? Jo, det handlar om Guds väsen, vem Gud är. Det kan förstås av somliga och är obegripligt för andra. Var går gränsen, säger vi? Var går skillnaden? De lärda och kloka, står det här. Är det farligt att ha tagit studenten på samhällsvetenskaplig linje? Man kanske blir för lärd och klok. Ja, risken finns. Men man kan vara mycket lärd och mycket bildad. Du kan vara som hela nationalencyklopedin. Går utmärkt. Om det bara inte äventyrar din ödmjukhet. Ty den är, tappar du den, så är det som om ögonlocken faller ner. Då är det någonting som du inte ser längre. Då kan Guds rike finnas där. Mitt på näsan på dig. Och du ser det inte. Och vad viktigt detta är. Att vi behåller eller får lära oss ödmjukhet av Herren. Då öppnar sig perspektiven. Då börjar sanningen att flöda. Och vårt liv kommer rätt. Alltså är ödmjukhet mycket mer och i grunden någonting helt annat än en påklistrad attityd av ett evigt leende. Det är någonting annat än detta att aldrig bli arg, som vi ofta har för oss. Att den ödmjuke får aldrig ilskna till. Ja, Jesus, han driver ut folk ur templet. Åh, så han bär sig åt, säger de som har en falsk uppfattning om ödmjukhet. Är det inte konstigt att vi har kunnat göra Jesus så urvattnad som vi har gjort honom? Han ser ju alltid ut på våra tavlor och bilder som om han höll på att dö av någon sorts tärande inre sjukdom. Och jag minns när jag började gå i kyrkan på den tiden jag var ateist och sjöng i två kyrkokörer. I kyrkan där jag växte upp, där fanns det en altartavla målad av en konstnär som hette Eld, och det sades att Eld hade härjat i kyrkan. Och där ser han verkligen så avtärd ut, den bild av himmelsfärden. Så man förstår nästan att han lyfter. Det är inget kvar. Och det är en bild av hur vi uppfattar ödmjukheten. Jag är övertygad om det. Ödmjukhet är något annat. Vi läser vidare. Ödmjukheten kanske är nyckeln till att se Guds rik. Jesaja. Det 57 kapitlet och den 15 versen. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Ty jag vill ge liv åt det ödmjukas ande och liv åt det förkrossades hjärta. Hur går det till när livet flödar in? Åh, där det finns ödmjukhet, där strömmar ande in. Och vi kan känna oss väldigt tillplattade av en sån här text. Och tänka det att ja, det Gud begär det är att man ständigt ska sucka och ständigt ska vara på ett visst sätt. Och så träder på ens inre näthinna alla de här bilderna fram med jämmerliga kristna som ser ut som att glädjens budskap var någonting av det mest deprimerande som går att leta upp. För det är ju så Gud vill ha oss, eller hur? Suck, suck i suck. Nej, vi vet inte vad ödmjukhet är. Så enkelt är det. Ödmjukhet kanske är den stora upptäckten. Aha! Är detta ödmjukhet? Gode Gud, ge mig så mycket som möjligt då. För det här, det vill jag ha. Där ödmjukhet finns, där strömmar nåden in. Jag vill ge liv åt det ödmjukas ande. Johannes 14 kapitel. Femtonde till sjuttonde verserna. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom eftersom världen inte ser honom och inte känner honom. Men ni känner honom. Eftersom han är kvar hos er och kommer att vara i er. Sanningens ande. Hjälparen. Och det är härligt. Vem kan ta emot honom? Alla kan inte det, säger Jesus. Somliga ser honom inte. Förstår inte att han finns. Och kan ännu mindre begripa vad han ska vara bra till. Vilka begriper? Vilka ser anden? Vilka välkomnar honom? Svar de som behöver hjälp förstås. Jag menar, om du är så duktig och så allt möjligt, om du är ett sånt universalgeni så du inte behöver hjälp, ja, vad ska du med en hjälpare till? Om du tycker att du klarar av att hitta sanningen på egen hand, vad ska du med en sanningens ande till som dessutom kallar sig för hjälpare? Nej, det går ju inte. Honom kan du inte ta emot. Han får ju helt enkelt inte plats i ditt liv. Men om du är hjälplös, då finns det en hjälpare. Och det är ju något fantastiskt. Och han finns där och hjälper dig med sanningen. Ända till den dag då du blir så duktig så att du inte behöver hjälp längre. Så har ju alla väckelser slutat. Vi blir för duktiga. Vi visste allt. Vi kunde på våra fem fingrar hur man skulle missionera, evangelisera, predika, be för sjuka, kasta ut demoner, ta auktoritet. Ja, rubbet. Vi blev kompetenta. Och så gick det som det brukar gå. Vi ser inte längre Guds rike. Vi kan säga så här, att av kristna som det heter står för väckelse, det gjorde ju fariseerna också som bekant, de stod för väckelse. Men av kristna som står för väckelse finns det två sorter. Den ena sorten förstår värdet med gamla tanter. Och den andra sorten förstår inte värdet med gamla tanter. Den andra sorten säger, ja, här är ju bara några gamla tanter. Och de förstår inte att det är Guds råmaterial till väckelse. Därför att de har inte fått ögonen öppnade. De förstår inte detta. Att det Gud utväljer är alltid det som människan föraktar. Det ringa, det fyller han med kraft. Åtminstone om det som är ringa också har förstått värdet av att vara ringa. De gamla tanterna kanske sitter och jämrar sig och säger att åh, det är ingen idé att vi gör någonting därför vi är bara gamla tanter. Men man kan ju också ha kommit till den ödmjukheten att man slutar att fråga efter om man är en gammal tant eller vad man är för någonting. Utan att man liksom bara har fått ögon för Gud. Att få sina ögon öppnade, det är ödmjukhet. Att se sin litenhet, det värjer vi oss för. Vad mycket tricks och knep och konster vi också har i Guds församling för att slippa se vår litenhet. Det som sig bör, säger Johannes Döparen, att han växer till och jag förminskas. Och man ser någon sorts teskedsgumma framför sig, eller hur? Någon sån här som plötsligt blir liten som en tändsticksask. Ja, det är ju inte så. Gud är inte ute efter att platta till dig. Utan han är ju bara ute efter att visa hur små vi faktiskt är. Och vi blir ju inte större om vi inbillar oss att vi är större. Om vi liksom peppar upp oss och tror att vi når halvvägs till himlen så gör vi ju inte det i alla fall. Utan det blir åter bara en målad bild på vindrutan. Men när vi blir så där stora så blir ju Gud i motsvarande mån lite mindre och lite mindre och lite mindre. Och det vi lider av, det är ju inte att vi har en för stor Gud utan att vi har en för liten som regel. En så liten Gud så han behöver hjälp. Det är ju det vi lider av. Han klarar inte världens frälsning. Han klarar inte det ena och det andra. Och tänk när kyrkan skulle hjälpa Gud och rå på judarna. Med giljotiner och bål och bränna folk levande och pogromer och allt vad det heter. Vilken hjälp. En för liten Gud. Ödmjukhet, det är att se hur stor Gud är. Och att acceptera det. Vi ska ta ett intressant exempel på det här. Vi ska gå till första Samuelsboken 10. Så ska vi läsa om när Saul av en, som det såg ut som en sinkadus, hamnade hos profeten Samuel, som han inte ens visste vem det var. Men innan han kommer till Samuel så har Gud talat till profeten och sagt att han, den här mannen som kommer om ett litet tag, han ska smörjas till kung över Israel. Första Samuelsboken 10:1. Och Samuel tog sin oljeflaska och hällde olja på hans huvud och kysste honom och sa: se, Herren har smort dig till förste över sin arvedel. När du nu går ifrån mig ska du vid Rakels grav, vid Benjamins gräns, vid Selsa träffa två män. Dessa ska säga till dig, och sninnorna som du gick iväg att söka är återfunna. Din fader tänker därför inte mer på sninnorna, men han är orolig för er skull och säger, vad ska jag göra för att finna min son? Och när du har gått därifrån ett stycke fram och kommit till Tabors terebint, ska du där möta tre män som är på väg upp till Gud i Betel. En bär tre killingar, en bär tre brödkakor och en bär en vinlägel. Dessa ska hälsa dig och ge dig två bröd och du ska ta emot vad de ger. Sedan kommer du till Guds Gibea där filisternas fogdar är. Och när du kommer in i staden ska du träffa på en skara profeter som kommer ned från offerhöjden där med saltare, puka, flöjt och harpa framför sig medan de själva är i profetisk hänryckning. Och Herrens ande ska komma över dig så att också du fattas av hänryckning liksom det. Och du ska då bli förvandlad till en annan människa. När du nu ser att dessa tecken inträffar, då må du göra vad tillfället ger vid handen till Gud är med dig. Sedan må du gå före mig ned till Gilgal, så ska jag komma till dig där för att offra brännoffer och tackoffer. 7 dagar ska du vänta tills jag kommer till dig och förkunnar för dig vad du ska göra. Medan han nu vände sig om för att gå ifrån Samuel förvandlade Gud hans sinne och gav honom ett annat hjärta. Och alla dessa tecken inträffade samma dag. När de kom till Gibea mötte honom där en skara profeter. Då kom Guds ande över honom så att han mitt ibland dem själv fattades av profetisk hänryckning. Då nu alla som förut kände honom fick se honom vara i hänryckning liksom profeterna sa folket sig emellan. Vad har skett med Kis son? Är också Saul en bland profeterna? Det var den sista de hade tänkt sig. Står han och profeterar nu? Nu kan vad som helst hända. Ja, nu hade han alltså blivit andlöpt. Och nu var han glad i Gud här, uppfylld av helig ande. Man får förmoda att han profeterade resten av sitt liv. Och att han nu går in i en härlig profetisk kungatjänst. Icke, sa han icke. Det står bara vid ett tillfälle faktiskt att anden fick en chans i hans liv. Och det är så snart som i det 11:e kapitlet. Vi läser de första 8 verserna där också. När ammoniten Nahas drog upp och belägrade Jabes i Gilead, då sa alla män i Jabes till Nahas, slutfördrag med oss så vill vi bli dig lydiga. Men ammoniten Nahas svarade dem, på det villkoret vill jag sluta fördrag med er, att jag får sticka ut högra ögat på er alla och därmed tillfoga hela Israel vanära. Det äldste i Jabes sa till honom, ge oss 7 dagars uppskov så att vi kan skicka sändebud över hela Israels land. Om då ingen vill hjälpa oss ska vi ge oss åt dig. Så kom nu sändebuden till Sauls Gibea och talade om detta för folket. Då brast allt folket i gråt. Men just då kom Saul gående bakom sina oxar från åkern. Och Saul frågade, vad fattas folket eftersom de gråter? Och de berättade för honom vad männen från Jabes hade sagt. Då kom Guds ande över Saul när han hörde detta och han blev högt upptänd av vrede. Och han tog ett par oxar och styckade dem och sände stycken omkring över hela Israels land med sändebuden och lät säga. Den som inte drar ut efter Saul och Samuel med hans oxar ska göras så. Då föll en förskräckelse från Herren över folket så att de drog ut som en man. Och han inmönstrade dem i Besek. Och Israels barn utgjorde då 300 000 och Judas män 30 000. Men efter det så har anden ingen chans. Han har blivit andedöpt, han har blivit fylld av helig ande och vid ett tillfälle får anden honom att handla efter Guds vilja. Men sen är det slut. Sen gör Saul som han själv vill. Varför det? Han har inte den ödmjukheten att han förstod vad som hade hänt med honom. Här har Guds rike kommit och inte bara så att säga ställt sig framför honom utan tagit sin boning in i honom. Och han fattar inte vad som har hänt. Till sist måste Gud skicka profeten Samuel och säga till honom, du får inte längre vara kung. Och då är vi framme i 15 kapitlet. Vi ska inte läsa det här. Men poängen i det kapitlet är att då säger Saul att du och jag, vi kan väl gå inför allt folket i Israel och tillbe Herren. Så att ingen tror att jag har blivit avsatt. Saul tänker sitta kvar och han sitter kvar på tronen. Då skickar Gud Samuel att smörja en annan till kung. Då står det så här i 16 kapitlet, vi börjar läsa 11 versen. Och Samuel frågade Isai, är detta alla ynglingarna? Han svarade, ännu återstår den yngste, men han går nu i vall med fåren. Då sa Samuel till Isai, sänd bud och hämta hit honom, för vi ska inte sätta oss till bords förrän han kommer hit. Då sände han bud och lät hämta honom, och han var ljuslätt och hade vackra ögon och ett behagfullt utseende. Och Herren sa, stå upp och smörj honom till den är. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder, och Herrens ande kom över David från den dagen och i fortsättningen. Sedan stod Samuel upp och gick till Rama. Men sedan Herrens ande hade vikit från Saul plågades han av en ond ande från Herren. Herrens ande viker bort ifrån Saul. Och istället kommer det en ande av maktlystnad. Därför att det är Sauls synd. Han önskar storhet. Han förstår ingenting av ödmjukhet och önskar inte ödmjukhet. Han kan inte samarbeta med den ande som är ödmjuk och som väntar tills han får vara hjälparen i vårt liv. Och för Saul är ju det här andebytet, så att säga, den stora chansen till omvändelse. Nu tycker man, och nu borde han ju begripa att det har hänt något. Men han fattar inte ens efteråt vad det var han gick miste om. Han mister den heliga ande och begriper ingenting ändå. Han är blind. David blir uppfylld av helig ande. Och du kommer väl ihåg vad David sen säger när han har syndat med Batseba och ber Gud om förlåtelse. Då säger han, tag icke din heliga ande ifrån mig. Ty han vet vad det är han har fått. Och han regerar över Israel efter andens ledning. Han söker Guds vilja. Han profeterar. Han skriver psalmer. Hos honom märks det att anden har ett utrymme. Varför har anden det? Jo, därför att han är ödmjuk. Och han har förstått vad ödmjukhet är. Vi ska gå tillbaka till Nya testamentet, till Johannes evangelium, det 3:e kapitlet. Så ska vi läsa de 3 första verserna. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, sannerligen jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Sen utspinner sig ett samtal där den stackars Nikodemus har diverse gynekologiska funderingar om vad pånyttfödelse kan innebära. Och till sist så suckar Jesus och säger, är du Israels lärare och förstår inte det här? För Jesus är detta det elementära. För Nikodemus är det något mycket svårt. Gud sa i lustgården, om du äter av detta träd ska du döden dö. Människan åt och dog. Och har kanske lite svårt att förstå att hon dog. Och att detta dödstillstånd handlar om ett främlingskap för sanningen och verkligheten. utan att hon ständigt ser tillvaron, livet, sig själv med de nya glasögon hon fick på näsan. Som vi kallar med så många namn. Kärt barn har ju många namn. Prestige och högmod och stolthet och mycket annat sånt här. Men det är bara ofullständiga begrepp. Därför att också självfördömelsen är samma andas barn. Självupptagenheten, självcentreringen, egoismen, alltihopa detta är så att säga frukten av ett förändrat synsätt. Nu kommer Nikodemus till Jesus. Och han kommer ju egentligen med en trosbekännelse. Vi vet att det är från Gud som du kommer. Nå, det visste ju inte alla i Israel. Utan tvärtom var det ju så att somliga såg det här. Att han var från Gud och andra gjorde det inte. Johannes skriver, vi såg hans härlighet. Men han skriver i samma andetag. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Varför gjorde de inte det? De såg inte. Somliga hade öppna ögon och andra hade det inte. Men nu kommer alltså en medlem i Stora rådet och han har sett. Han har sett att Jesus är från Gud. Och det Jesus säger det är att du måste ha blivit född på nytt, kära vän. Annars skulle du inte kunna se det här. Därför att om man inte blir född på nytt så kan man inte se Guds rike. Det här är nyckeln till ödmjukheten. Ty ödmjukheten är ingenting som Gud liksom säger att ja, nu får du lov att vara lite ödmjuk här. Nu ska vi se om det kan bli lite helig ande någon gång i nästa vecka. Nej. Utan han erbjuder det här som en gåva. Jag kan föda dig på nytt till den ödmjukhet du behöver för att se Guds rike. Någon måste ju öppna våra ögon. Jag råder att du köper ögonsalva som Herren säger till Laodikeia, ja. Man är så van med den gamla översättningen så det slår slint i huvudet ibland. Ödmjukheten som en gåva, god vänner. Frågan är, står den högst på listan? Fråga nummer två, står den överhuvudtaget på listan? Och om den står på listan, vet du vad det är du önskar dig? Ja, det är ju en bra fråga som politikerna säger när de inte har något bra svar. Och det jag skulle vilja få peka ut den här förmiddagen, det är just detta. Här finns en oerhörd skatt. En oerhörd dyrbarhet. Och vi är ju oerhört intresserade av det här med väckelse, eller hur? Och vi längtar efter väckelse. Många människor kommer att gå under om inte Herren förbarmar sig. Men vi kan dra en intressant slutsats. När Jesus kommer, så att säga, ridande på en åsna till sitt eget folk, då kommer han på ett sådant sätt att bara de ödmjuka ser att det är han. Och så har det varit med varenda väckelse genom historien. Och Gud har alltid kommit på ett nytt sätt i varje väckelse. Och på ett sånt förunderligt sätt att han varje gång har varit synlig för de ödmjuka och osynlig för de som inte var ödmjuka. Och det är ju inte så att den gränsen går vid kyrkdörrarna som bekant. Utan den skär ju med stor smärta rakt igenom Guds församling. Och så har vi fått konflikter och så har vi fått splittringar och så har vi fått många samfund och vi har fått alltihopa det här som ni vet. Det ödmjuka ger han åt. Vi kan ju Ta det här exemplet med pingstväckelsen. Början på 1900-talet. Herren aktualiserade tungotalet. Inte så att det inte hade talats i tungor tidigare, det hade det visst gjort. Och andedopet, det dyker upp både här och där i kyrkohistorien. Titta på John Wesley bara. Men nu blev det så att de som tog emot andens dop och började tala i tungor, de blev hånade och förlöjligade. Åh, vad är det där för pladder? De blev precis de här som man såg ner på. Stora teologer hade mäktiga förklaringar om hur fånigt det här var och hur långt borta det var från Guds rike. Sen bytte det, som bekant. Därför att efter ett tag så blir det status att tala i tungor. Och då sönderföll Guds församling ett A-lag och ett B-lag, och då var det A-laget plötsligt som talade i tungor. Och det var väckelsen slut. Ty de tappade ju ödmjukheten kvickt så det brakade, som regel. Och så upphörde man att se Guds rik. Herren kom med överraskning så att bara de ödmjuka såg och kunde ta emot. När den karismatiska väckelsen med Jesusrörelse och vad det hette allt kom på 70-talet, så var det bara de ödmjuka som såg. Ty plötsligt gällde det att älska över samfundsgränserna. Och det var ju en stor och härlig upplevelse när Levi Petrus och Bertil Gärtner kramade om varann på G72. Det var otänkbart ett årtionde tidigare. Men nu plötsligt kom ett nedslag av ödmjukhet. Och man sträckte varandra hand. Gjorde alla det? Nej. Det gjorde inte alla. Bara några såg Guds rik. Hur kommer Herren nästa gång? Ja, säg det. Det kan vi inte veta. Men en sak är säker. Han kommer på ett sådant sätt att bara de ödmjuka kommer att känna igen honom. Det kan vi vara övertygade om. Nästa väckelse är kanske en väckelse bland gamla tanter. Vi får se. Men bergis att det är en väckelse som alla finsmakare och alla kännare kommer att säga. Det här är inte Gud. Bara de ödmjuka kommer att glädja sig. Så har det alltid varit. Så kommer det alltid att förbli. Och vi talar mycket om att bereda oss för väckelse. Ja, det är inte så lätt det. Eftersom vi inte vet hur nästa väckelse kommer. Men en sak kan du göra. Och det är att be Gud om den ödmjukhet som gör att du känner igen hans rike var det än dyker upp. Det där riket som är så oansenligt på ytan, men som bär hela Guds härlighet inom sig. Vi såg hans härlighet. Om du inte blir född på nytt, så kan du inte se Guds rike. Nu ska vi be. Herre, vi behöver få din hjälp, din andes ledning. Först och främst så behöver vi få hjälp att sudda bort alla falska föreställningar om vad ordet ödmjukhet står för. Herre, lösgör oss ifrån alla dessa bilder som bara har sin grund i människofruktan och hyckleri. Hjälp oss att se ödmjukheten som en äkta vara. Hjälp oss att till och med våga sätta i fråga om vi alls har förstått vad ordet står för. eller om det bara är en samling bokstäver just nu. Sen, Herre, ber vi att du öppnar våra ögon. Att du låter, så att säga, pånyttfödelsen få innebära i vårt liv att vi verkligen ser ditt rike. Inte i det storbulna. Inte i det som slår på trumman för sig själv. Utan i det lilla. Så att vi inte hör till dem som föraktar den ringa begynnelsens dag. Utan att vi istället ser att fröet i sig innehåller hela plantan. Herre, du som sa om kung David att han var en man efter ditt sinne. Det betyder ju inte att han inte syndade. Men han förstod att värdesätta hjälparen. Så står det om Esau, hur han sålde sin förstfödslorätt för en grynvälling. Hur han inte värdesatte. Hur han inte såg ditt rike. Medan Jakob, bedragaren, såg det hela tiden och sträckte sig efter det. Fader, det betyder ju inte att det går bättre om vi är bedragare. Men öppna våra ögon så vi ser. Vi får rätt perspektiv. Låt sanningen göra oss fria. Ta oss med på en upptäcktsfärd, Herre. Hjälp oss att lära av dig. Du som är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Så det blir personligt och levande. Och inte ett påklistrat beteende. Amen.